Spänning och förväntan och liksom man får packa upp den här julklappen och så bara, vad är det för någonting spännande här i? Och lite så hoppas vi att det ska få vara för dig idag. Du kanske kände så här, det här omslagspappret gillar inte jag. Men jag hoppas och tror att du kommer att gilla innehållet. Så kände du att du studsade lite vid omslagspappret, så är min bön att du ska, att det här innehållet ska få komma med goda nyheter till dig. Dagens text, och som är ett sammanhang som sträcker sig också över nästa vecka, handlar om det kristna hushållet, om hemmet. Och Paulus skriver in i en tid där familjen var strikt hierarkisk. Och då kan man lätt bara tänka, när man läser den här texten väldigt snabbt, så kan man lätt tänka att Paulus bekräftar en sån här hierarkisk ordning. Och det finns de som jag hörde, Christer Sturmark heter han väl här en vecka i tv, som sa att den kristna religionen är, och Bibeln är, kvinnoförtryckande. Och man kan tänka att det är så. Men jag tror att det Paulus gör i dagens text är precis tvärtom. Att Paulus faktiskt utmanar en patriarkal kultur med evangeliets logik. Evangeliets logik av kärlek och ömsesidighet. Och tror när vi läser en sån här text, så är det lätt att vi liksom bara läser den snabbt som ett, och man har gjort det också, som ett försvar för mannens makt. Men jag tror att det här i själva verket är en radikal vision för jämlikhet. Ni som här förra veckan, då predikade vi början av det här kapitlet. Och Paulus, han slår an en ton redan i vers 1 i kapitel 5, där han säger så här: bli därför Guds efterföljare som hans älskade barn och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss. Paulus sätter ramen för allt som följer. Bli Guds efterföljare. Och lev i kärlek. Och vilken kärlek? Jo, samma kärlek som Jesus visade, alltså en självuppoffrande kärlek som Jesus har älskat oss med. Det slår han an direkt i, den tonen slår han an direkt i början av kapitlet. Och då vill jag bara säga att man tror man får lite svårt att få makt och dominans att passa in i den visionen. Så låt oss lite med de här ögonen se och närma oss den här texten och försöka se vad Paulus faktiskt säger och hur vi kan förstå den. Vi kommer först titta lite grann på bakgrunden som det här skrivs in i, men sen också ta några verser lite mer noggrant och gå igenom. Yes, så då har vi då bakgrunden, eller det man kan kalla för antikens syn på familjen. Och i sammanhanget i kapitel 5 och 6 så talar Paulus om hushållet då. Och då talar han om tre olika relationer. Han talar först om man-hustru-relationen. Han talar sen om pappa-barnet-relationen. Och han talar sen om slav-herre- och slav-relationen. De två sistnämnda kommer vi höra om nästa vecka. Då ska jag tala utifrån det som kommer an i dagens text om man och hustru. Men det är tre olika relationer, och det här är viktigt att förstå. Och den antika medelklassfamiljen såg väldigt annorlunda ut än hur det var, eller den såg annorlunda ut hur det var idag, och den var större och inkluderade alla de här tre relationerna då, om det var en åtminstone en medelklass och uppåt familj. Men det inkluderade man, hustru, barn och slavar. Och hierarkin i det här systemet var väldigt väldigt tydlig. Underordnande var en enkel väg. Du vet, det finns enkelfiler, man får bara köra bilar åt ett håll, men det finns också dubbelfiler. Och här så var det enkelväg i antiken när det gällde underordnande. Mannen var överst ensam, herre över fru, barn och slav. Så såg den antika familjen ut. Och det här var inte bara en olycklig slump att så här blev det, utan det här var den vision som var eftersträvansvärd i antiken. Och man brukar prata om att det fanns under antiken så kallade hushållskoder. Hushållskoder var liksom ordningar som reglerade hur familjen skulle se ut. Och tanken var att följer vi det här så kommer samhället att blomstra. Och de här hushållskoderna kom från olika, framförallt grekiska tänkare, Cicero, Aristoteles och olika tänkare som liksom definierade hur familjen bäst ska se ut för att samhället ska fungera så bra som möjligt. Och de blev som allmängiltiga principer. Lite som Socialstyrelsen hade skickat ut en skrift. Så här bör hushållet skötas, eller så här bör familjen se ut. På det sättet var det, liksom, det var allmängiltiga idéer för hur familjen skulle se ut. Och tanken var att mannen skulle råda. Och barnen och kvinnan och slaven såg som mannens ägodelar. Åt det hållet var det. Och den antika judendomen var inte bättre. Lyssna nu till de här orden som hämtade från en bön till män ifrån Talmud, judisk skrift. Där står det så här i en bön som är för män. Tack Gud för att jag inte är skapad till hedning. Tack Gud för att jag inte är skapad till kvinna eller slav. Någonstans här så förstår vi den kontext som Paulus skriver in i. Och för mig så tänker jag ganska direkt att det blir synligt. Det blir tydligt hur långt syndafallets konsekvenser har gått. Din man ska råda över dig. Notera att det var en konsekvens av syndafallet, inte en ordning skapad av Gud. Och här ser vi i det judiska samhället, hela den antika grekisk-romerska världen, hur det här liksom har präglat, hur samhället har formats. Tack Gud att jag inte är en kvinna. Kvinnan, mannens ägodel, man råder och styr. Med det som bakgrund så tror jag att om vi skulle läsa dagens text igen, så ser du hur otroligt radikalt det är som Paulus skriver. Lyssna nu igen till vers 21 som var den första versen som vi hörde Alex läsa idag. Och första versen när Paulus blir konkret och börjar adressera relationen mellan man och kvinna. Underordna er, vad står det i nästa ord? Varandra. Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Om du nu tänker det samhället jag har målat upp. Och så kommer någon in och säger med myndighet. Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Jag tänker att de här orden måste vara som att slänga in en dynamit. In i en grekisk-romersk och judisk åsiktskorridor. Det är så här man tänker. Och så bara slänger Paulus in det här. Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Och jag tänker att redan här så har Paulus utmanat och omdefinierat hela den rådande kulturens syn på äktenskapet. Så kraftfull är detta påstående att vi ska underordna oss varandra i vördnad för Kristus. Mannen, kvinnan och kvinnan, mannen och så vidare. För jag tror det här spelar in på alla relationer. Dominans hör inte hemma i en kristen människosyn. Och jag tycker det är intressant också att Paulus liksom förstärker det han säger. Han förstärker sitt påstående. Underordna er varandra. Därför att det här har med vördnad för Kristus att göra. Det har med vördnad för Kristus att göra. Att efterlikna honom, som Paulus talar tidigare om i kapitlet. Att bli Guds efterföljare, att imitera honom. Att underordna sig varandra är något vi gör inför vördnad för Kristus. När Paulus ska bli specifik kring äkta makars samspel och relation så är det här han börjar. Det innebär att vi behöver ha med den grundförståelsen in när vi fortsätter att läsa det som följer. Vårt ingångsvärde i texten måste vara det ingångsvärde som Paulus, alltså författaren, ger. Vi kan inte låta de verser, ibland som man läser en text och ser några verser som bara lyser rött och sticker in i ögonen. Och sen så ser man ingenting annat i hela texten. Har ni varit med om det någon gång? Man bara liksom fastnar och bara hänger kvar. Men Paulus ger oss ingångsvärdet så att vi kan fortsätta läsa med de ögonen. Men om vi läser med det som sticker i våra oss, i det här som lyser rött hela tiden, då tror jag också att vi får en läsning som motsäger sig själv. För att texten kan inte tala både om enkelriktat underordnande och dubbelriktat underordnande. Det går inte ihop. Så låt oss nu då gå vidare in i några verser. Och det är framförallt, tänker jag, två verser som vi kanske behöver reda ut lite noggrannare. Som blir liksom kärnan i dagens predikan. Och det är vers nummer 22 och vers 23. Så låt oss börja vers 22 och vi kan läsa igen från början. Underordna er varandra i vördan för Kristus. Ni hustrur, underordna er era män så som ni underordnar er Herren. Men det började ju bra det här. Men varför lyfter Paulus fram att det är kvinnan som ska underordna sig sina män? Först tänker jag att vi behöver förstå grammatiken i den här meningen som skrivs. Och nu är det så att folkbibelns översättning hjälper oss inte jättemycket i grammatiken av den här texten. Därför att den säger väldigt tydligt, underordna er varandra värda för Kristus. Ni hustrur, underordna er era män. Men det intressanta är, om vi tittar in i grekiskan, så finns inte ens, i paragraf 2 som talar om kvinnan, så finns inte ordet underordna med. Utan det måste hämtas ifrån föregående versen där det så talas om ömsesidigt underordnande. Då måste vi plocka in den där i. Och i grekiska blir det jättetydligt. För om vi skulle bara läsa det rakt över. Nu sitter Joel med den grekiska bibeln, så det får vi hojta här om det inte stämmer då. Därför att då blir det så här. Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Och sen hoppar vi in i nästa vers. Hustrur till era män. Utan att upprepa ordet underordna. Och då kan man tänka, varför är det viktigt? Jo, väldigt många teologer menar då att hade Paulus velat göra en poäng, då hade han specificerat tydligt i en egen mening, en egen sats, att det här gäller kvinnan som ska underordna sig era män. Men utan så mer grammatiskt så blir det ett exempel på det precis han har sagt. Därför att vi måste hämta ordet ifrån tidigare föregående paragraf. Nu blir det väldigt tekniskt här, men det här är viktigt för att vi ska förstå texten. Så när Paulus säger underordna er varandra, ni kvinnor, era män, så är det ett exempel på att det här gäller, alltså, men ni kvinnor ska underordna era män. Precis som det går åt andra hållet också, ni män behöver underordna er era kvinnor. Så ett exempel på ömsesidigt underordnande som redan då gäller alla troende. Och vi ser den här logiken genom hela textsammanhanget, genom hela stycket. Först har vi då kvinnan som blir ett exempel på ömsesidigt underordnande. Men fortsätter vi läsa sen så ser vi precis samma sak om mannen. Där mannen blir ett exempel på att älska sin hustru. Det upprepas 3 gånger i texten att mannen ska älska sin hustru. Men 0 gånger att hustrun ska älska sin man. Ska hustrun inte älska sin man? Jo, det är klart hon ska. Men det är för att det är texten, det är liksom textens logik. Där första liksom underordningen varandra slår an tonen som vi sen också måste förstå hela sammanhanget igenom. Underordna varandra är ömsesidighet. Också samma sak när det gäller att älska varandra. Hade Paulus velat tala om auktoritet, om ledarskap eller lydnad, så hade han kunnat uttrycka sig på ett annat sätt. Han hade kunnat använda andra ord, eller han hade troligtvis gjort det. Och han hade också uttryckt sig på ett annat sätt. Absolut, det finns olika läsningar av den här texten. Det måste vi vara öppna med, och det vet ju ni, att i olika kyrkor så förstår man det här på olika sätt. Men jag tycker att man får problem. Det är min åsikt, och också någonstans i den här församlingen så representerar vi den här synen. Att vi förstår det här som den bästa läsningen av texten. Därför, vad gör man annars med vers 21? Om Paulus vill tala om ett enkelriktat underordnande, varför börjar han då med att tala så tydligt med att det är ett ömsesidigt underordnande? Jag tycker att det går inte att förstå det på ett annat sätt, men det är jag. Men det finns andra läsningar, så nu har jag sagt det. Jag tycker så här, Hade Paulus velat slå fast rådande hushållskoder så gör han ett minst sagt både förvirrande och otillräckligt jobb. Hans argument lyfter inte makt. Hans argument lyfter ömsesidighet. Nästa vers som vi kan klicka på. Det är vers 23. Och då kan man undra, vad menar Paulus med huvud? En man är nämligen sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud och själv frälsare för sin kropp. Den här versen är väl ändå svår att ducka. Ja, eller så behöver vi inte ducka. Utan kanske se, vad finns det för sätt att faktiskt förstå vad Paulus säger i texten. Och jag tänker att antingen så citerar han bara rådande kultur men håller inte med. Så här är det ju. Men det blir ju svårt i och med att han använder Jesus som referens om du läser vidare meningen. Jesus som referens om du läser vidare meningen. Så att han citerar inte bara rådande kultur och inte håller med. Det fungerar inte. Eller så kan man tycka liksom att han faktiskt säger att det är mannen som bestämmer. Och att det är vad han tycker. Och det är en rimlig slutsats. Men som då, menar jag, väcker väldigt många frågor och motsättningar i texten. Inte minst det vi har pratat om redan, om ömsesidigt underordnande. Men också versen i sig får problem. För vad är det Paulus säger i texten? Liksom Kristus är församlingens huvud och själv frälsare för sin kropp. Han säger att kvinnan ska underordna sig sin man, liksom Kristus är församlingens huvud och själv frälsare för sin kropp. När Paulus förklarar vad han menar med huvud så säger han inte liksom Kristus är Kyrios. Alltså liksom Kristus är Herre. Hade han velat slå fast denna ordningen av hierarki och makt så tänker jag att det är mer rimligt att använda liksom Kristus är Herre. Men vad säger han? Nej, liksom Kristus är Soter. Liksom Kristus är frälsare. Så som han är frälsare, så som han är räddare för sin kropp. Så när han förklarar vad han menar med huvud så säger han frälsare. Alltså handlar huvudskapet inte om auktoritet. Därför att då hade han använt ett annat exempel. Utan om självutgivande kärlek. Kristus är huvud genom att ge sitt liv. Det är ju någonting helt annat. Att Kristus är huvud genom att styra och dondera. Nej, han är huvud genom att ge sitt liv i självuppoffrande och självutgivande kärlek. Det här är i själva verket en passning till mannen. Att ge sitt liv för sin kvinna i självutgivande och självuppoffrande kärlek. Och när du börjar packa upp texten på det här sättet så är det ganska intressant att se att det är egentligen bara en vers som talar ganska direkt till kvinnan. Tre verser tillsammans som talar både till man och kvinnan. Det är 9 verser som adresserar mannen. Hur mannen ska förändra sitt beteende för att lyfta sin kvinna. Varför används då ordet huvud, kefale, i grekiskan? Det är intressant det här med det liksom historiska gapet. Det finns ett ganska långt gap mellan det här skrevs och vi lever. Så lätt då när vi lever så läser vi ju direkt in våra referenser in i den här texten. Och det är lätt då att i modern tid läsa in huvud. Liksom utifrån att det betyder någon form av chef. Baserat på modern medicinsk kunskap om hur kroppen fungerar. Liksom att huvudet, hjärnan sänder ut signaler. Men vet du vad? I antiken fanns inte den förståelsen. Så hur hade Paulus kunnat använda den här bilden av någon som styr och donderar? När han inte ens har kunskap om att liksom signalerna på det sättet kommer ifrån huvudet. Utan istället i en antik kontext. Och det här gällde också när man använde det här ordet för kungar. Så hade man inte insikten av att det här handlar om styra och rondera. Utan det handlade om att kungar gav liv åt folket. Och det var så som man såg också på det här med huvudets funktion i kroppen. Att huvudet gav liv åt kroppen. Liv strömmar här och ut i kroppen. Vilket också då rimmar bra med betydelsen av ordet kefale, det grekiska ordet för huvud. Det kan betyda överhuvud, men det kan också betyda källa eller ursprung. Till exempel en flod som har sin källa någonstans och sen flödar ut och ger liv åt hela floden. Det passar också bra med det Paulus säger, att Kristus är församlingens kefale, alltså församlingens ursprung, därför att han älskar den och har gett sitt liv för den. Det passar också bra med referensen som Paulus gör i vers 31. Där Paulus talar om, lyfter in skapelseberättelsen i sin argumentation. Och vad händer där? Jo, där tar Gud ifrån mannens sida för att skapa kvinnan. Han tar från mannens sida för att skapa kvinnan. Och vad är det? Jo, det visar en akt av jämbördighet. Han tar något som är från sidan för att visa att det är jämlikt. Vi står jämlika. Så skapar han kvinnan och kvinnan springer också ur mannen av samma sort. Också det passar klockrent in i att kvinnan springer ur mannen, inte utifrån en maktordning utan ifrån att den får liv och den är jämlik. Jag tänker när vi börjar läsa texten på det här sättet och börjar jobba med den, så börjar vi se att de motsättningarna som från början till synes fanns där liksom på något sätt börjar klinga ut. Och texten och budskapet både i sin helhet, jag hoppas du har sett att jag har försökt argumentera att det både i sin helhet men också i de enskilda verserna som man tycker är problematiskt. Nej, både i sin helhet och i de enskilda verserna i sig. Vi börjar se hur det hänger ihop och det logiskt liksom går att förstå. Så när Paulus i vers 24 säger så som församlingen underordnas i Kristus så ska kvinnorna i allt underordna sig sina män, så måste vi förstå och läsa detta i ljuset av det han har sagt. Underordna er varandra. Församlingen, vers 25, församlingen underordnas i Kristus eftersom att Kristus har älskat och gett sig för henne. Det talar om en underordning som springer ur kärlek, inte tvång eller hierarki. Lyssna nu. Ja, kvinnan ska underordna sig sin man. Lyssna igen. Ja, mannen ska underordna sig sin kvinna. Det är en kristen ordning. Så här tror jag vi bäst förstår Paulus intention i den här texten. Så vad betyder det här för oss idag och här och nu? Jag tror det betyder massa saker. Jag hoppas att du kan dra mängder av olika slutsatser. Och kanske så tycker du att det här utmanade hur du har tänkt och hur du har sett på saker tidigare. Då vill jag bara uppmuntra dig att fortsätta suga på det här och studera och närma dig texten med en förnyad ödmjukhet. Men jag vill betona att Paulus faktiskt betonar mannens roll i det hela. Och kanske är det just för att samtiden var sån, där mannen behövde mer utmaning än kvinnan. På ett sätt talar han in i liksom en, vilket är rimligt. Man talar ju in i den kontexten som finns, man använder den logiken. Han talar utifrån hushållskoderna och liksom, så han talar in i det. Men han talar också in i att mannen behöver nog höra mer än vad kvinnan behöver höra. Så man fortsätter att läsa, så är det 3 gånger 9 verser direkt till mannen som utmanar så kraftigt en liksom synen in i liksom det här samhället han skriver till. Men också till dig som kanske sitter här eller hör det här, som på något sätt har velat missbruka, skulle jag vilja hävda. Därför att liksom, när man vill styra och dondera, liksom, det här är vad Bibeln säger, du ska underordna dig. Jag skulle vilja uppmuntra dig att läs de sista 9 verserna i kapitlet. Sug på dem. Och låt dem göra någonting med dig. Även om du inte landar i en sån syn som jag har, så tror jag ändå att det är viktigt att faktiskt ta till sig det som Paulus säger i de sista 9 verserna. Och så landar Paulus resonemang i en ganska intressant vers, tycker jag, 32. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Va? Du har ju talat om man och kvinna. Nej, denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Det stora mysteriet, Kristus och församlingen, är inte bara en teologisk sanning. Det talar om en ny skapelse. Jag tror det Paulus håller på att göra här, det är att presentera en ny skapelse i Jesus Kristus. En människa där hierarkiska ordningar har brutits. Och där jämbördighet, jämlikhet, respekt, kärlek får råda. Som kristna uppmanas vi att leva på ett annat sätt. Som församling uppmuntras vi att leva på ett annat sätt. Och jag tror att Kristus, nu talar vi inte bara om det här med man och kvinna, utan överlag i våra relationer. Att församlingen får sticka ut i ömsesidighet, i jämlikhet, i respekt för varandra och andra. Där inte makt råder. Där inte dominans är i fokus. Titta på Jesu liv. Som hela tiden gång på gång så refererar Paulus till Jesus. Hur han är. Ingenstans hittar du hur han utövade makt eller dominans. Han blev en tjänare. Han antog en tjänares gestalt. För att ge sitt liv. Hur kan vi hamna i ett läge där man utövar makt till och med i det heliga äktenskapet, till och med i relationen mellan man och kvinna, där man liksom donderar och styr och liksom kräver underordning? Hur? Hur? Oavsett hur man liksom läser den här texten. Hur? Kristi vision för sin församling är så ljuvlig, så vacker och så radikal. Så på det sättet så är församlingen en ny skapelse i världen som förkroppsligar Kristi självutgivande kärlek. Där vi lyfter varandra. Så att den andra får blomstra. Och då behöver inte jag vara rädd för mig själv. Ja, men då hamnar jag ju under. Ja, det är väl underbart. Därför att någon annan kommer lyfta dig. Är ni med? Tänk vilka fantastiska församlingar och tänk vilket vackert samhälle och tänk vilka ljuvliga äktenskap. Där det får vara en kärleksrelation i botten, där vi ger oss för varandra. För dig som har levt i osunda maktmönster, oavsett hur de har sett ut. För dig som har burit bördan av andras maktutövande. I Kristus finns frihet. I Kristus finns försoning och en ny början. Utan att förminska det som du kanske har varit med om. Men så är det ändå en inbjudan där Jesus välkomnar dig. Och han säger, min börda är mild, mitt ok är lätt. Hos mig kommer du möta kärlek och värme. Och jag, även om jag är Gud, så vill jag lyfta dig. Jag vill inte använda min makt för att trampa på dig. Även om han har all makt i himlen och på jord. Så ser vi i Jesus en Gud som går in i det djupaste förtryck och mörker. Synden som har förslavat en hel mänsklighet. Och så lyfter han och befriar. Det är den Jesus du möter i evangeliet. Det är den logiken, nådens logik, kärlekens logik som är verksam i Kristi kyrka. Men också du som kanske har haft felaktiga bilder utav Gud. Att Gud skulle värdera utifrån kön eller premisser. Och att det har skapat en distans mellan dig och Gud. Hur kan jag närma mig en Gud som är sån? Eller det, liksom, du kanske har upplevt att det finns begränsningar. Men jag kan inte bli det eller det. Därför att jag är underordnad. Jag önskar att dagens budskap skulle befria dig. Att du kan få blomma ut i allt det som du upplever att Gud talar till dig om. Det som Gud har för dig. Han vill att du ska blomstra ut i allting. Gud har inte lagt den typen av begränsningar på vare sig man eller kvinna. Nej, lyssna nu. Här är längre ingen jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla har ni blivit ett i Kristus, basunerar Paulus ut till församlingen i Galatien. Vilka ljuvliga nyheter till människor som har levt i olika typer av förtryck. I våra olikheter, jag tror inte han raderar ut könsolikheter eller sådär. Men i våra olikheter så finns jämlikhet, ömsesidighet och respekt. Och jag tror att det gäller i familjen, det gäller på livets alla arenor, det gäller i ledarskap och i församling. Så Gud välsigne dig och jag hoppas att det här slog ner som en ljuvlig bomb i ditt hjärta. Annars får du göra vad du vill med det. Men Gud vare med dig och låt mig få be en bön. Herre, jag tackar dig för den här söndagen. Jag tackar dig för ditt ord, Herre. Jag tackar dig för ditt ord är inte motsättning utan det är evangelium rakt igenom. Där du kommer för att befria, där du kommer för att hela, där du kommer för att lyfta, där du kommer för att läka, där du kommer för att utrusta. Jag tackar att det inte finns några barriärer som skiljer oss ifrån dig. Inte heller några barriärer oss emellan i det här rummet här. Utan alla är vi ett i dig här. Kom, helig ande med frihet. Kom, helig ande och läk sår. Kom helig ande och utmana maktstrukturer i våra sätt att vara. Så att vi än mer och allt mer får likna dig Kristus. I Jesu namn. Amen.
Tack Jakob.